liten disclaimer innan det här avsnittet. Det är jag som är tekniskt ansvarig för den här podden och redigerar och kvalitetssäkrar och allt vad det heter. Och det innebär ju också att det, som ni kanske förstår, är lite skit bakom spakarna. Det tog ungefär 10 minuter innan jag i det här poddavsnittet insåg att podden hade spelats in från datorns mikrofon. Så det är förmodligen det absolut mest avskyvärda ljudet du kommer att höra idag. Och då kan man ju fundera kring, ska vi bara kasta de 10 minuterna i soptunnan? Nej, det ville vi inte, för det var väldigt mycket trevligt som sades där. Så att vi kände så där att jag får liksom eksem på hela kroppen när jag insåg det, och du kommer få eksem i öronen. Men låt oss kollektivt bara glömma den här fadäsen, och sen så gör vi som så här att vi lyssnar på avsnittet.
Hej och välkomna till avsnitt 91 av Avanza-podden, där vi idag ska prata om höstfavoriterna bland våra rikingar, bland våra private banking-kunder helt enkelt. Det är torsdagen den 17 oktober när vi spelar in det här. Egentligen skulle vi spela in igår, jag får ta på mig det var jag som fick förhinder, och därför så blir det här avsnittet kommer ut lite senare i morgon.
Ja, man får väl säga avsnitt 91. Vi är på vägen helt rätt, får vi hoppas. Vi kommer ju att kika in lite grann under huven vad våra rikingar gillar att investera i precis just nu. Det här är något som media brukar älska att plocka upp också, för att säga, hur agerar avansianerna? Vi är snart 1 miljon avansianer. Det betyder inte att vi är 1 miljon aktieägare ännu. Alla inte frälsta, Johanna. Vissa har fonder fortfarande. Men det är fortfarande ganska intressant att se hur man faktiskt agerar. Och det har ju varit en betydligt mycket lugnare höst det här året än vad det var i fjol. För då var det liksom, det svängde.
Det svängde. Mm. Det gjorde det. Men det här kommer bli en liten finansiell pyttepanna, som du sa innan det här avsnittet. Vi kommer att prata om en rad olika ämnen. Vi har varit på fondlunch hos fondbolaget Fidelity, som har pratat om Asien generellt och Kina i synnerhet. Så vi ska ta med våra spaningar därifrån. Gymkedjan Sats ska börsnoteras. Är du kund?
Nej, jag är inte kund där. Jag är kund på Nordic Wellness heter det. Men jag tycker så här, när jag går och tränar så är det ju ofta så att jag tittar i telefonen, följer Twitterflödet, lyssnar på en podd eller någonting, går runt och liksom tittar på lite börs. Så att jag tränar i teorin mer än i praktiken. Men nej, inte Sats. Det hade ju kunnat vara Sats om Sats hade varit närmare. Det finns ju en del olika kedjor. Vi har fått in Actic på börsen, vi har Planet Fitness globalt. Nordic Wellness är inte börsnoterat, och nu kommer ju då Sats in i Norge. Det är ju på Oslobörsen, de firar ju 200 år, Oslobörsen i år.
Grattis till dem.
Grattis till dem.
Så fondlunch med Fidelity, lite spaningar om Sats. Sen har vi också på agendan här, det är rapportsäsong. Den drog ju igång på riktigt idag, bland annat Avanza släppte rapport, men kanske framförallt Ericsson och Telia och Tele2. Sen har vi som sagt private banking kundernas höstfavoriter i aktielådan. Och sen ska vi hinna med lite Twitterfrågor också.
Jag hade ju en till grej på det här pappret. Jag tänker, är det en hemlig? Ska vi spara den till framtiden?
Ja, eller till slutet av avsnittet.
Okay.
Vi har det som en liten cliffhanger, så tar vi den som en sista hälsning.
Du tänker så, du. Ja. Då gör vi så. Ja. Men då börjar vi. Jag tycker så här, vi har ju fått en fråga på Twitter bara för några dagar sedan. Jag tycker den är jätteviktig. Det var en ganska arg kommentar. Det var liksom något bolag som var ute lite grann i blåsväder och inte var snäll mot våra mer håriga vänner, det vill säga våra husdjur eller djur, och tyckte att Avanza Pension här, hur i tusan i all världens dag kan ni vara aktieägare, storägare i ett sånt här bolag? Vad var det för någonting?
Ja, du börjar bakifrån här nu. Med Twitter-frågorna. Men det är bra. Nej, men det var ju någon som frågade hur, jag tittar ägarlistan i det här bolaget, som jag kommer inte ihåg vilket bolag det var, men det var till ett bolag som var inblandad i någon form av skandal vad gäller djurrätt, lät det som. Hur kan Avanza vara storägare i det här? Och då är det ju som så att ibland, framförallt kanske lite mindre bolag och så vidare, så står Avanza Pension på ägarlistan som en av de 10 största ägarna i ett bolag. Det är inte Avanza Holding, Avanza Bank eller Avanza Pension som är, då äger aktier i det här bolaget. Utan det är kunder som äger aktier i det här bolaget inom en kapitalförsäkring eller tjänstepension. Och då formellt så står försäkringsbolaget, i det här fallet då Avanza Pension, som ägare för de här aktierna. Så att om det är det kan vara flera olika kunder, det kan vara ett gäng kunder som har många aktier i ett bolag. När de här buntas ihop då, alla läggs under ägare Avanza Pension. Så gemensamt kan det bli en ganska ansenlig del av framförallt mindre bolag. Och då ser det ut som att det är Avanza som äger. Det är alltså inte, utan det är kunder som äger aktier inom en kapitalförsäkring.
Mm. Sen kan vi väl också säga att det har varit lite positiva signaler från USA. Man har kommit lite närmare någon form av partiellt avtal med Kina. Och man säger den här gången att båda är överens om att ja, vi är ungefär på samma linje med vad vi faktiskt har sagt och vad vi faktiskt är överens om. Det är bra. Brexit-förhandlingarna ser ut att ljusna lite grann också. Sen, det är inte klart förrän det är klart. Förra veckan var årets tredje bästa vecka och veckan dessförinnan var årets tredje sämsta vecka. Men förra veckan var ju lite rolig i alla fall. Det var ju lite fart under galoscherna. Så det är väl kortfattat vad som har hänt senaste veckan. Jag vet, du kommer säkert vilja kommentera här lite kring Brexit som den makroekonom du är. Vad säger du?
Det svänger i hockey. Nu fick jag här i morse upp någon notis om att det här nordirländska DUP-partiet då inte kommer acceptera den dealen eller avtalet som Boris Johnson och EU verkar ha liksom nu typ av nattmanglat fram. Så är frågan om det verkligen kommer vara något avtal som de hinner rösta om innan 31 oktober.
Då backar vi tillbaka.
Ja, så att det svänger i hockey. Det här skedde då i morse. Och då är väl risken överhängande att de kommer begära mer tid. Även om Boris Johnson har sagt att han inte ska göra det. Och att det kanske att man skjuter på Brexit. Det är ju supersvårt att säga om det här. När vi släpper podden om några timmar så kanske läget är helt annorlunda. Då kanske man stoppar på någon gemensam presskonferens och det blir en deal och Boris Johnson tror att han får den i parlamentet, genom den i parlamentet. Så att det är otroligt svårt att säga om vad som ska bli, och det är väldigt svårt att hänga med i svängarna. Jag tycker jag försöker läsa på och jag läser många olika brittiska tidningar, både liksom Financial Times och så en bild och så The Guardian som ska vara lite mer vänster och på en annan bild och sådär. Men det är ju, man behöver ju typ som tätt på sådana här tydlig sådana här tidslinje där här står vi i Brexit just nu, bara för att fräscha ut vad det är som sker. Men jag tror lite som du säger att börsen, kortsiktigt, så börsen har ju levt med den här Brexit-osäkerheten i år nu, sedan 2016. Så det är klart att pundet påverkas, och även brittiska bolag framförallt, men svenska fondsparare är det inte fonder som bara investerar i Storbritannien. Man äger lite i Europafonder, men det är ganska liten del, eller det är ganska små pengar man har i Europafonder och sådär. Så jag tror mer att det är de långsiktiga konsekvenserna vi ska vara lite oroliga för.
Ja, och det är väl kanske som du säger också, det är kanske roligt och även lustfyllt och utbildande, lärorikt att följa med de här breda penseldragen och vad som händer i världen. Men att låta Brexit-förhandlingarna påverka dig så till den milda grad att du faktiskt avstår från att investera pengar i marknaden och time in market, det tror jag är fel. Det är för många osäkerhetsfaktorer. Det är ingen som kan överblicka konsekvenserna av det här. Och det har som sagt pågått i flera år. Det var midsommar 2016, så att det är ju faktiskt inte igår. Det börjar vara ett tag sedan. Men det är fortsatt ändå intressant att följa med händelseförloppet. Utveckling och bolag påverkas ju. Det är tråkiga kostnader bolagen måste ta, exportbolagen inte minst, för att försöka förbereda sig för det här. Vi vill ju liksom bara get it over with. Men där är vi ju inte riktigt ännu helt.
Nej, det är vi verkligen inte. Så att, ja, vi får se vad som sker där. Om en vecka kanske agendan är helt annorlunda.
Ja, men den här lunchen med Fidelity, för de var ju med i Hongkong i fjol. Nu var vi ju på den här lunchen och fick lyssna till hur det ser ut där just nu. När vi var där senast så var börsen ner 25% ungefär. Det var en björnmarknad. Det var lite jobbigt. De hade väldigt fin tillförsikt. Och tyckte liksom att det spelar liksom ingen roll. Värderingen kommer ner på bolagen, P/E-talen faller. Vinsterna kommer sakteligen så småningom börja takta på uppåt igen. Och då fångar man liksom upp aktierna underifrån. De kan inte bli hur billiga som helst. Hon hade helt rätt i det med Samant. Och nu har det blivit lite jobbigt igen då så att säga. Men vi fick en liten update där. Och jag kan väl kanske börja med några take som jag har.
Mm.
Jag tänker att dels så tycker jag det var intressant att man pratar om att kinesiska bolag faktiskt skjuter på sina capex-investeringar. Alltså att man väljer att vila på hanen lite grann och kanske inte lägger till det här ytterligare skiftet, den här ytterligare femte produktionslinjen som man egentligen kanske skulle behöva, eller man köper inte den här extra maskinen, eller man investerar inte i den här anläggningen som man egentligen behöver. Och det man säger där från kinesiska bolag är att vi vet ju faktiskt inte vad Trump twittrar. Jag menar, när vi var där, vi var på en handladesk som var en av Asiens största handladeskar, då frågade vi också så här, hur följer man Trump? Måste man göra det? Och det var ju liksom lite allmän sukt, så att det spelar ingen roll vad vi vill, vi måste ju, det är ju marknadsdrivande, det har vi ju sett. De tre senaste korrektionerna globalt sedan början av 2018 har varit drivna av Trumps twittrande när han har höjt tarifferna. Varenda gång vi har fått en korrektion de senaste två åren. Så det är väl en take liksom, att man faktiskt väntar med capex-investeringar, capital expenditure, som man kanske egentligen borde göra. Så att när man tittar på hur är temperaturen där ute, så kanske den är lite konstlat låg för att många sitter på händerna och inte vågar agera. Men på det sättet de egentligen kanske borde agera. Det vill säga att om vi har en efterfrågan som är så pass hög att vi borde ha en större output, vi borde producera mera, men vi vågar inte. Då blir det blir en avvägning. Då funderar man liksom, den här konjunkturella synkroniserade avmattningen som vi ser. Ja, det är väl klart att jag ska ju inte sticka under stolen, men det är inte som spöket Laban. Ibland kommer det konjunkturavmattningar. Men hur stor liksom del av den kommer från att vi faktiskt kommer in i en sämre naturlig period, och hur mycket är drivet av att många sitter på händerna och inte vågar agera? Så den, jag ska hålla mig lite kortare. Sen en annan också, det är ju att de menade att supply chain inte är, liksom, det finns inte samma produktionskapacitet i Vietnam eller i Malaysia, där man säger att ja, men flytta produktionen dit istället. Vi har ett know-how som vi har byggt upp i Kina under väldigt, väldigt lång tid. Den produktionsapparaten som man producerar skor, t-shirtar, kepsar eller vad det än är. Nu är det där liksom den enkla formen av produktion som Kina vill komma ifrån, men exempelvis. Vi har inte möjligheten på samma sätt när man i de andra länderna man pratar om. Det är ofta det man ser i media, men flyttar det bara då? Ja, men vi måste ju ha möjlighet till supply. Och det är liksom grundläggande ekonomisk teori. Utbud och efterfrågan. Om utbudet faller, ja, men vad händer med priserna då? Där sa de att det är förmodligen den globala konsumenten som kommer att få ta stryk här. Och det vill inte Trump erkänna.
Nej, det var de ju väldigt tydliga med. Att det kommer bli konsumenten som tar det. Och det kommer ju Trump absolut inte vilja nu när vi går in i ett valår nästa år. För det är först nu, och det är väl lite därför han har skjutit upp de här senaste tullarna också. Det är ju sådana tullar som skulle slå, eller tariffer som skulle slå direkt mot liksom konsumtionsvaror som mobiltelefoner, smartphones, elektronik och så vidare. Och det vill han ju inte. Men jag tänkte ändå lite på det här att de tog ju upp...
Att det kan bli Indien som kan vara relativ vinnare på det här, om man nu kan prata i termer av vinnare och förlorare. Men av den här liksom att viss industriproduktion ändå sannolikt kommer att flytta från Kina, eller i alla fall diversifieras, så att den inte bara sker i Kina utan även i andra länder. Och då, det är ju en trend som vi har sett redan, alltså den började redan innan handelskonflikten. Men som liksom sannolikt förstärks nu då. Och Indien har ju många fördelar. Framförallt så har de ju en väldigt, väldigt ung befolkning. Det är ju världens näst mest folkrika nation. Och halva befolkningen är arbetsför. Så att om vi har en demografisk utmaning i Sverige med att vi blir fler och fler äldre och färre i andel i arbetsförbefolkning, så har Indien inte alls den här utmaningen. Utan jag tror att det är som så här, två tredjedelar är väl under 60 år.
Ja, men det är så här,
eller under 30 år eller någonting. Och så är det många barn då. Halva i alla fall i arbetsför ålder.
Ja, men det där är intressant. För jag menar, tar man Kina, 1,4 miljarder människor, 1 miljard i arbetsför ålder, väntas falla ner till 800 miljoner. Så att jag menar, det är en fördel för dem att man har den här yngre befolkningen och inte den här demografiska utmaningen. Så att då kan ju kanske Indien ta en del av det här lasset som Kina haft. Och Kina vill ju ha Made in China 2025. Vilket innebär att de vill liksom bort från den här low-end manufacturing. De vill inte producera det billigaste prylarna.
De vill kliva upp i värdekedjan.
De vill kliva upp i värdekedjan. Det jag satt och funderade på, det var om de skulle falla ner från 1 miljard till 800 miljoner innan 2030, eller om det var kommande 30 åren. Det låter jag faktiskt vara osagt. Det ska ju vara faktaenligt. Men jag kommer inte ihåg exakt vilka de här var. Men de har en utmaning att befolkningen i arbetsför ålder faller väldigt kraftigt i Kina. Det förväntas falla kraftigt. Indien har ju precis tvärtom. Då, så att det där är ju spännande för dem. En möjlighet helt enkelt.
Mm. Ja, men det är det. Och där tog Catherine Jung då från Fidelity upp att om Indien kan skapa bättre infrastruktur, mindre regleringar och helt enkelt göra det enklare för utlänningar att investera och liksom bygga business, skapa affärer i Indien, så kan de absolut bli vinnare på det här. Men de har sina egna utmaningar, då framförallt i liksom lite snårig reglering och infrastruktur och så vidare. Det är en enormt kraftig urbanisering i Indien, att man flyttar in till städerna. Men de har sina utmaningar, och som vi har varit på en annan dragning och hört om, så egentligen hos någon annan förvaltare, Sea Worldwide tror jag, som sa att Indien, det är väldigt svårt att säga att det är ett land, det är flera, det är provinser, det är hundratals olika språk, alltså det är väldigt olika, så att det är en liten utmaning att binda ihop allt det där. Men du,
mm-mm,
på tal om att man ska vara fakta och korrekt och så vidare.
Ja, vad har vi nu sagt?
I mean, jag sa att man vet aldrig med Brexit och det svänger mycket och sådär. Nu har vi fått en flash, eller flera flashar. Nu har Boris Johnson och hans gäng Dora, brittiska regeringen tillsammans med EU, de har fått en deal. De har kommit överens om ett avtal. Men för att seal the deal nu så måste ju brittiska parlamentet rösta för det här på lördag. Och det är väl högst oklart då om det kommer ske. I och med att jag tidigare idag fick en flash om att Nordirländska partiet inte skulle göra det. Så, att, ja.
Så vi kan ju liksom njuta av att vi får se liksom en lugn helg framför oss.
Yay.
Men någonting annat så här, superkort, vi ska in på liksom rikingarnas favoritaktier och sådär. Men en intressant take ytterligare här, det är att de pratar ju om att globala investerare underviktar Asien. Och att det också kanske kan vara lite momentum sen när vi får det här sentimentsomslaget. Men även, jag är lite osäker alltså, men jag tror att för några månader sedan i alla fall, när det liksom hettade till i handelskonflikten, så såg man också att kinesiska aktier listade på de amerikanska börserna, NYSE och Nasdaq, tog ganska mycket stryk. Jag är lite osäker i talande stund hur de handlas, men det är också värt att titta på de kinesiska bolagen som är listade i USA och hur de har utvecklats så att säga. Jag tror också att de har fått stryka på foten lite grann faktiskt. Sen sa de ju så här att det är väldigt mycket hälsovårdsbolag som kommer in till börsen. Vi besökte Hongkongbörsen när vi var där i fjol. Då sa man att, och då var ju börsen som sagt ner 25%, men de sa att vi har inte sett den här påverkan alls på IPO-pipelinen, alltså den pipelinen av bolag som vill börsnotera sig, alltså som står i kö och väntar på att få äntra börsen och ut på liksom jollen på börslivet. Men nu ser man en påverkan just för att de här oroligheterna i Hongkong, demonstrationerna allt jämnt fortlöper, och då frågade vi ju, kommer det här att ha långtgående implikationer? Och då påminner de ju att det är hälsovårdsbolag, och deras framtidsutsikter påverkas ju inte jättemycket av oroligheterna i Hongkong just nu. Så att det sker en liten förändring i karaktäristikan av börsen när man tittar på de bolag som är på väg in. I Sverige, mycket bankverkstad. I Kina, Hongkong, mycket hälsovårdsbolag som börjar komma in.
Mm. Det är spännande.
Ja, det tyckte jag var spännande.
Det är då både konjunkturokänsligt och okänsligt för oroligheter i Hongkong. Det fick vi ju lära oss förra veckan. Eller att det är konjunkturokänsligt med hälsovård.
Och det absolut sista, Alipay, det starkaste varumärket i en studie som de hade. Det jag insåg var att de västerländska varumärkena får stryka på foten. De åkte ur topp 10-listan. IKEA var där, försvann. Microsoft på plats 5, Intel på plats 7. Vi ska på en investerarresa, vi ska förmodligen besöka Intel. Jag hoppas verkligen det och få lyssna till vad de har att säga om det här. Tmall som H&M säljer lite kläder på plats 10. Men västerländska
västerländska varumärken, de får stryka på foten, för de asiatiska, de kinesiska varumärkena har växt väldigt kraftigt i perception. Nu är det så ett ord som folk kommer skälla på, men liksom, de har blivit mycket starkare bland kunderna.
Och det du pratar om är alltså rankingen av de 10 populäraste varumärkena i Kina hos konsumenterna. Och 2017 så var det bara 2 kinesiska varumärken på den här topp 10-listan. Men 2018 så är det 7, det är snarare bara 3 västerländska varumärken och 7 kinesiska då. Så från bara 2 2017 av topp 10 var kinesiska till 7 av de mest populära 2018 är kinesiska. Så det är precis som intressant. Du säger, en riktig skiftning. Och det är intressant. Det är intressant att fortsätta följa upp helt enkelt.
Men
så, då går vi vidare.
Någonting som vi vet att många är intresserade av. Bam, 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 bam. Vilka aktier har varit i hetluften bland våra rikingar? Där har du tagit fram lite statistik, Johanna.
Lite stats. Vi tittade på vilka aktier har man köpt sen börsen bottnade ur tillfälligt där i augusti, då det var väldigt oroligt och man var orolig för inverterad räntekurva i USA och, som skulle vara en klockren recessionssignal enligt många. Och, det var väldigt negativ tolkningsföreträde på precis allting och man pratade väldigt mycket om hur man skulle fly till defensivt och så. Och vad gjorde då våra private banking-kunder efter det? Man tittar från 15 augusti när det såg som. Sen vände det ju faktiskt. Vad har man köpt och vad har man sålt? Jo, men man har köpt i den här ordningen. Mest köpt har varit Akelius D, sen Volvo, sen Stillfront, SBB, samhällsbyggnadsbolaget i Norden, Cibus, Proact, Sobi, Kindred, Sampo och Elekta har man köpt. Alltså Akelius, Volvo, Stillfront, SBB, Cibus, Proact, Sobi, Kindred, Sampo och Elekta. Vad du säga om det här, Niklas?
Ja, men dels kan vi väl säga att Akelius kommer ju nu att emittera sin D-aktie. De har ju preferensaktier, nu har de emitterat D-aktien också. Det är klart att många har ju tecknat, samtliga avansianer som tecknade fick också tilldelning. Så där är det naturligt att vi ser att det är väldigt många nya ägare då. Volvo, man pratar lite grann om konjunkturen och vart den är på väg. Och vi är precis inne i rapportsäsongen, den har påbörjat. Vi är lite oroliga för cykliskt. Volvo är ett bolag som ofta lyfts upp som har en billig värdering så att säga. Även om man tror att försäljningen av bilar ska ner lite grann. Men den allt jämt i media så pratar man om den som billig. Så den tycker jag också klassiskt att den är med här. SBB, det har ju gått väldigt bra för dem. De har också fått ner sina fundingkostnader, fått upp kreditbetyg. De har blivit storägare i Amasten. De har gjort en del affärer. Det har skrivits mycket om dem. Samhällsfastigheter, vård- och omsorgsboenden är också i hetluften. Cibus är ju en sån där som har flygit lite under radarn. De har Tokmanni och Esko. De har ju de här fastigheterna i Finland primärt, men i hela Norden med mycket övervikt Finland. Placerare har skrivit om dem. Market cap på 4 miljarder, en direktavkastning på över 6%. Jag undrar, det måste ju vara därför våra kunder har hittat till dem i och med att placerare har skrivit om dem. Kindred, det är ju allt jämt jobbigt för de här. Där är man kanske också lite att fiska på och tro på någon form av vändning. Sobi har ju också haft jobbet, men är ju en av de absolut mest starkast lysande polstjärnorna på en 5-10 års horisont, så att man är väl där och kanske hoppas på att det här kan vara lite by the dip eller någonting i den stilen.
Och sen tänker jag att lite Sampo, det är som försäkringsjätten då som bland annat äger If och storägare i Nordea också.
Nallevaros.
Ja, men alltså både Sampo och Sobi med läkemedel och försäkringar, det är ju typiska då defensiva sektorer som ska gå relativt bättre i en tid av konjunkturnedgång. Så där kan jag också tänka mig att både med Sampo, Sobi, Cibus, SBB, att det är helt enkelt lite, man vill ta ett defensivt bett. För att man var väldigt orolig för konjunkturen där ett tag. Eller kanske fortfarande är förvisso. Men alla är väl ganska eniga om att det är en konjunkturnedgång. Frågan är bara hur brant och hur djupt den kommer bli. Om vi tittar på mest sålda listan då istället, så har vi Hennes Maurits har fått stryka på foten. Det är det man har sålt mest. Sen har vi Skanska, sen har vi ICA-gruppen, Investor, Bygg Hemma, Nordea, Hembla, Kinnevik, SCA och Autoliv. H&M har man sålt.
H&M, jätteintressant. Vi har pratat om det tidigare. Nu pratar man i media om den definitiva vändningen i H&M. Man ser försäljningen öka, man ser marginalerna trenda åt rätt håll med marginalexpansion. Man ser butiksöppningarna gå åt rätt håll, det vill säga man öppnar fortfarande butiker, men det är betydligt mycket färre butiksöppningar än tidigare. Man har kanske tagit till sig kritiken, jag vet inte, eller att man inser att man ska fortfarande öppna butiken, inga konstigheter, jag tycker inte att det är några konstigheter, men det ska vara rätt butiken i rätt lägen med rätt foot traffic, och att det så här, satsa på omnikanal och att butikerna har ett marknadsföringsvärde i sig så att säga. Online växer kraftigt nu senast, 30%, målet var 25%. Så att mycket går åt rätt håll, om man säger liksom att prisnedsättningarna, varulagrets mix ser bättre ut, det börjar sjunka lite grann. Prisnedsättningarna är mindre, fullsortimentsförsäljningen är högre. Men det intressanta är att H&Ms vändning var ju för 570 dagar sedan. H&M är upp 75-76% till idag. H&M är upp 85-90% om vi räknar med återinvesterad utdelning sedan 26 mars 18. Så att finansiellt så, jag menar, så här Johanna, vi tittade på det här på datorn. Jag räknar ju ofta dagar, jag tycker att det är lite roligt. Och då frågade jag ju dig så här, du vet H&M och det är 570 dagar, vet du vad det är? Frågade jag då.
Ja, jag försökte.
Och du hade jättebra input, det var så här relevant input.
Ja, men jag försökte, jag bara, det är nästan 1,5 år och sådär.
Men jag svävar ju iväg och har mina egna kopplingar. Och jag tänker så här, det är 20% längre tid än vad finanskrisen varade under deras liksom 473 dagar.
Så att, alltså, ditt sifferminne, ja.
Ja, ja, men och det är också så här, vi har alltså längre tid än en finanskris. Eller en förra finanskrisen. Det är ganska länge sedan vändningen i H&M faktiskt skedde. Och det är ju ofta då när det är som jäkliga som mörka som man ska våga köpa. Men det är ju nu man pratar om vändningen. För nu börjar man ju se det att det trendar tydligt i de fundamentala siffrorna. Ja. Försäljning, marginaler, lönsamhet. Lite mjukare med den här med varulagrets mix och tillväxttakten i online. Ja, men det vi pratade om nyss, så att säga. Nu börjar de här ljusglimtarna dyka upp. Men det är ganska länge sedan aktien vände. Men ska man vara efterklok och ha köpt då? Ja, alltså så här, det kan finnas andra hästar som ändå har sprungit snabbare, så att säga. Det är ju alltid den eviga. Det finns alltid en alternativkostnad.
Ja, men man måste ju verkligen, om man ska ta ett sånt bett, så måste man ju verkligen sätta sig in i aktien, fundera igenom, tror jag på vändningen, ser den någonstans där, finns det några signaler om att den är på väg och så vidare. Man ska i alla fall inte bara följa med flocken, för det har vi sett, H&M har ju varit en av de mest köpta bolagen de senaste månaderna, och det är ju efter då den här långa uppgången. Det var absolut inte ett av de mest köpta bolagen för ett och ett halvt år sedan. Det kan jag lova. Nu har jag inte siffrorna på rak arm, men det var mycket sälj i H&M då, folk som inte orkade längre efter den långa nedgången.
Och det är kanske inte så konstigt.
Nej, nej, nej. Men att liksom hoppa på nu är det ju förvisso på säljlistan, så jag ska inte säga någonting så. Men ja, en liten varning för den här flockmentaliteten oavsett.
Alltså, jag tror, om jag inte missminner mig, att H&M toppade ju 3 mars 2015 på 368,50, bottnade 26 mars i fjol, och jag tror att det är 1122 dagar. Så här, det är en ganska lång nedgång man ska orka med. Dels orka med och liksom åka ner här, men även att faktiskt ha konfidens att fortsätta köpa och känna att vändningen kommer. Och jag tror, i min värld har det aldrig någonsin varit snack om att om vändningen ska komma eller inte. Jag vet att vändningen skulle komma. Jag visste inte när den skulle komma. Och jag visste inte hur mycket börsen och de andra bolagen skulle springa snabbare än H&M. Det har varit ett stålbad. Tittar vi på VRG, stålbad. RMB, de kom med en vinstvarning, en goodwill, när de skrev en ny emission på 85 miljoner kronor. Jättejobbigt. MQ kom in på börsen på 32 spänn. Där är de inte idag. Jättejobbigt. Vi har Kappahl. De stod ju som nästan 20 spänn i januari. Nu var de ner på 12-13 eller sånt där. Kom Elbygård, storägaren, och la bud. Nu köps de ut från börsen. Det har ju varit ett blodigt stålbad inom konfektion. Men just H&M, Vi har sett Stefan Persson, vi har haft kritik att de är jättedåliga på att kommunicera med marknaden. Han sa att ja, men nu köper jag här, vi har aldrig varit så väl positionerade för framtiden. Han var något år för tidig att säga det där, och sen så kom ju försäljningssiffror som var en riktig kalldusch. Man har mycket att tycka, kan jag tycka, kring kommunikationen i marknaden. Men de har konsekvent köpt hela tiden, och så här, om vändningen skulle komma, ja men självfallet. Men just det där att man måste orka stå ut. Och i det här fallet så är det nog ganska bra att man har en tydlig, stark huvudägare.
Som har varit långsiktig, eller liksom ja. Är långsiktig. Och...
tredje generationen. Och så, jag säger fortfarande inte att man skulle kanske ha köpt H&M, och även om man backar bandet. För det är mycket annat som har sprungit mer.
Ja, jag är helt med dig. Och framförallt, ska man våga med sånt så måste man ju veta precis varför man gör det.
Ja.
Jag har inte haft en... kunskapen eller starka synen eller åsikten på H&M. Det kan jag ju säga rakt ut att det är inget som innehav som jag har i min portfölj. Och jag har inte följt det på, jag har aldrig haft den känslan för det helt enkelt. Att jag har velat vara där och gräva, som du säger. Gräva i skiten, som du kan kalla när man är nere och köper efter en lång nedgång.
Nej, det är riktigt roligt. Man får liksom bada i skiten. Jag har ju H&M och jag har haft H&M en längre tag. Och H&M har haft ett P-tal på mellan 18 och 24 i snitt historiskt. Där är man ju inte idag. Försäljningen har fallit, marginalerna har fallit, värderingen har fallit. Men det jobbiga är att jag har ju inte köpt mer i H&M, för jag har känt att det finns andra bolag jag tror mer på. Och då är det så här, då får man ta ett ställningstagande. Ska jag ha H&M i portföljen eller ska jag satsa på annat? Tror jag vill ju inte bara investera i sånt som blir turnarounds, alltså nu kommer det en vändning. Det är inte det jag vill äga. Jag vill äga bolagen som äger sin framtid. Så att inte jag heller är någon form av, jag har ingen gloria som lyser framför, nu ser inte ni som lyssnar på podden, men Johanna ser att det är ingen gloria ovanför mitt huvud heller.
Nej. Och hade det varit det hade jag inte erkänt det.
Nej, exakt.
Någon stolthet har jag. Nej. Das var das om H&M. Vad var det mer man sålde där? Ja, men
Hembla. Där kom ju bud.
Ja, det var ju ett bud. Så att den är också, det är ju de som köpte upp Victoria Park.
Vonovia,
tyskt bostadsbolag. Och Victoria Park var ju mycket miljonprogramsområden. Framförallt i södra Sverige, i Skåne. Och Hembla hette tidigare De Carnegie. Och de har ju också primärt... hyresrätter i miljon, ja, klassiskt miljonprograms hyresrätter. Så att Vonovia börjar köpa upp svenska.
Ja, vdn på Vonovia sa det så här, det är inga konstigheter, vi fick blodad tand. Vi tyckte att det var ganska trevligt med Victoria Park, vi såg Hembla.
Så vi får se. Så att det är inte så konstigt att han är där bland mest sålda. Sen så är det Skanska, ICA-gruppen. ICA har ju gått fantastiskt starkt här i konjunkturoron, så där är väl troligtvis en liten vinsthemtagning.
Ja, det tycker jag är en viktig poäng. Alltså när man tittar på det här, och vi lägger ju ut det, för du publicerar ju det, du skriver ju en rapport för aktier och en för fonder varje månad. Och just det här, men nu säljer man det här, ska man inte äga det då? Det är alltid bra att titta vart man kommer ifrån. Jag menar, är det en aktie som har gått upp 10% eller 15% kanske senaste månaden, då är det inte konstigt med vinsthemtagningar. Är det så att vi verkligen får risk on i marknaden och man får stora förhoppningar om konjunkturutvecklingen, då är det ganska logiskt att vi kanske ser att ocykliskt, alltså defensivt, stryker på foten. Om vi ser räntorna falla ner genom källaren, då är det kanske rimligt att vi ser att utdelningsaktierna tenderar att favoriseras lite mer. Vi är inte så komplexa som människor.
Nej, det är vi inte.
Nej, vi är inga strängkalkylerande, nyttomaximerande miniräknare, kalkylatorer som springer runt. Liksom, köp! Utan vi är som vi är. Vi är ganska känslodrivna.
Ja.
Med de orden
så var det om rikingarnas höstfavoriter.
Ja, och vi har ju ett litet outro som vi har liksom experimenterat ihop. Så jag tänker så här, kan inte du läsa det här outro som vi tänker att ja, men vi lägger till den i slutet?
Ja.
Så får ni höra om den låter bra, annars får vi väl kapa det för framtiden.
Men vi har någonting som vi har lovat också.
Ja, men då tar vi det.
Ja.
hemligheten.
Ja, det var ju cliffhangern.
Bring it.
Bring it. Nej, men bring it ljus och ta outon sen.
Ja, men, vi tänker så här. Vi lever i en digital värld. Vi är en digital plattform. Men vi sitter i en källare med fysiska kuvert. Så att allting är inte digitalt. Någonting annat som inte är digitalt. Det är ju att vi vill träffa er som lyssnar på den här podden. Så vi funderar lite kring. Ska vi inte ha någon form av trevligt julmys? Tyvärr i Stockholm för er som bor utanför Fjollträsk. Men kan vi liksom inte här på Avanza öppna upp vårt kök med lite skumtomtar och lite glögg kanske, pepparkaka eller vad kan tänkas vara. Och så träffas vi i december. I början av december, för annars får ju alla så himla mycket att göra så att säga. Alla kommer på där i mitten på december. Det är ju julafton och sen så blir man ju... Får man ju
i år igen.
I år igen.
Det vore supermysigt om ni vill komma.
Så fundera kring det. Och sen så här, har du lite input på hur vi skulle göra det på bästa sätt så gör du som så att du går in på Facebook, Avanza-podden. Är du inte redan med där så bara klickar du godkänn. Jag tittar på det där fram till åtminstone små timmarna varje dag. Tycker det är kul när det kommer ansökningar. Klicka rakt igenom så är du inne. Och sen så ge oss lite feedback på hur ni skulle vilja, inte bara träffa oss, utan träffa varandra också som lyssnar på det här. Att man får liksom interagera tillsammans på riktigt, IRL som kidsen säger.
Det vore super, super mysigt med en julavslutning alla Avanza-podden. Och nu till outrot som du har knåpat ihop så fint.
Det blir redovisning det här, vi kanske inte blir godkända på den här.
Som jag, nej precis, då får ni in och tycka till i gruppen om ni tycker att det är ett töntigt outro. Men det var allt för denna vecka. Glöm inte bort att följa oss i sociala medier och fortsätta diskussionerna i vår Facebookgrupp Avanza-podden. Mm. Där både ni lyssnare kan interagera med varandra likväl som med oss. Har du frågor och funderingar kan du även mejla oss på podd2d@avanza.se.
Underbart, nu slår vi på outro. Tack och hej!
Hej!